Välkommen till Skånes taltidning nummer 47 2024. Utgivningsdag torsdag den 21 november. Solen går upp först 7.55 och ner igen redan 15.55. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Döveblinda Evelina vann mot Piteå kommun. Får rätt i domstol till LSS-stöd.
Och så har vi ett förtydligande med rätt organisationstillhörighet för hörselskadad intervjuperson.
Det kommer kännas jättekonstigt. Väldigt konstigt, för det här har ju varit verkligen min vardag och helg. Det är verkligen ett uppdrag som pågår dygnet runt.
Efter snart 14 år som ordförande för SRF Skåne ställer Maria Torstensson inte upp för omval 2025. Ett nytt projekt för fortbildning av elevassistenter till synskadade barn var en annan nyhet på helgens representantskapsmöte.
Insändare, uppkopplad Daisy-spelare från MTM är bra, men fungerande app är bättre.
Nu börjar broschyren Om krisen eller kriget kommer att skickas ut till alla hushåll. Så här får du den i tillgängligt format.
Syntolkning på nya sätt. Skånes dansteater har syntolkning på alla föreställningarna i sin uppsättning av Aniara. Med sätt att gestalta också seende kan ha nytta av.
Öppnat och stängt så med bokhandel, bibla och Jesusbar.
Helsingborgs stadsbiblioteks nya talbokstipsare gör entré i taltidningen med Pratande svamp, Konsum och Spiritism.
Evenemangstips därpå med jul, tango och tunn blå linje.
Kalendern med adventskalender och kulturskymning.
Anslagstavlan därpå med en gemensam lokaltavla för hela Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Dövblinda Evelina Lindberg i Piteå, som vi berättat om vid flera tillfällen här i taltidningen, har i förvaltningsrätten i Luleå fått rätt till det stöd hon behöver. Detta efter att förra året blivit av med sina 20 timmar per vecka med tolk som kan taktilt teckenspråk, det som är Evelinas språk. Utan tolkhjälp kunde hon inte kommunicera med till exempel hemtjänsten, något kommunen menade inte heller behövdes. Efter överklaganden tillerkände Piteå kommun henne för en tid sedan 4 timmar med tolkstöd i veckan. Nu har förvaltningsrätten alltså sagt sitt, och det är att Evelina Lindberg ska ha rätt till både ledsagning och insatser enligt LSS. Alltså att hennes svårigheter är så omfattande att hon ska anses tillhöra den personkrets som omfattas av LSS. Och att hon därför ska ha rätt till det som kallas goda levnadsvillkor och inte bara det som räknas som skäligt. Evelinas ärende har nu gått tillbaka till Piteå kommun. Hennes jurist Malin Palm hoppas enligt SVT att kommunen inte tar fallet vidare med ett nytt överklagande. Synskadades riksförbunds ordförande Niklas Mattsson kommenterar på förbundets hemsida. Citat, när vi har lagstiftning som i praktiken gör det möjligt för kommuner att tolka synskadades rätt till hjälp lite hur som helst, så behöver vi ändra lagen. Det kan inte vara ett lotteri vilken hjälp du får beroende på var du bor. Slut citat.
Vi har ett förtydligande som gäller intervjun i föregående nummer av taltidningen med Mats Borglund om den inställda utbildningen i syn- och hörselomsorg för framförallt personal i den kommunala äldreomsorgen. Mats Borglund är verksam i Hörselskadades riksförbund HRF Skåne och inte på riksnivå i organisationen.
Efter snart 14 år som SRF Skånes ordförande så ställer Maria Torstensson inte upp till omval i vår. Det talade hon om för de samlade ombuden från Skåne på representantskapsmötet som hölls på Glimåkra folkhögskola i helgen. Där klubbades även verksamhetsplanen för nästa år och ett nytt projekt presenterades där SRF Skåne får pengar av Region Skåne för att utbilda elevassistenter i hur de kan stötta synskadade elever bland annat. Men först har vi SRF Skånes ordförande Maria Torstensson från mötet om den viktiga processen att hitta en ersättare.
Det som är viktigt att tänka på, det är att det är bara vi som kan företräda oss på rätt sätt. som kan arbeta med våra frågor på rätt sätt. Det är jättesvårt för en seende person att göra det. Så att det hänger väldigt mycket på oss själva hur vår framtid ser ut. Det var väl det jag skulle säga. Tack!
Tack så mycket!
Nu har mötet precis slutat här och folk är på väg ut ur aulan. Mm. Men du kom med ett besked om framtiden. Mm. Vad var det?
Att jag inte ställer upp till omval vid årsmötet nästa år, 2025, den 26 april.
Hur kommer det sig?
Ja, dels så räcker inte min tid riktigt till. Jag har fullt upp med Riksförbundet och jag har mycket att göra när det gäller European Blind Unions med det uppdraget. Så att egentligen tidsbrist plus att jag har väntat väldigt länge på att hitta någon som säger att jag vill jättegärna ta över efter dig. Men nu inser jag liksom att det kommer aldrig någon att göra. Utan då är det bara så att jag får lämna och sen så får det upp till medlemmarna att få fram en ny kandidat.
Men när du slutar då till våren, då har du suttit som ordförande i 14 år. Mm. Hur känns det att sluta?
Det kommer kännas jättekonstigt. Väldigt konstigt, för det här har ju varit verkligen min vardag och helg. Det är verkligen ett uppdrag som pågår dygnet runt. Det är ingenting man kan säga att nej, nu är det fredag kväll, klockan är 9. Och så ringer en medlem som jättegärna behöver prata med mig. Då gör jag det. Så att det kommer bli väldigt tomt på det viset.
Kan du känna att det blir skönt på något sätt också?
Ja, absolut. Jag känner att jag har gjort mitt. Och nu så vill jag jättegärna lämna över det här till någon som känner sig piggare, som är mer framåt än vad jag kanske har varit sista åren, jag vet inte. Men som vill göra detta.
Finns det någonting som du är mer stolt över att du har fått igenom än annat?
Något som jag tycker är väldigt roligt och det är att våra årsmöten och som nu höstmötet, för det mesta så kommer nästan alla ombuden. Skåne är nog ett av de sista distrikten som har ombud. Vi har 51 ombud som kallas och kommer till de här mötena. I de andra distrikten så är det öppna möten så att vem som helst får komma dit. Och de är väldigt mycket mindre besökta än vad våra är. Så det tycker jag är en rolig sak som jag tycker är bra för diskussionsklimatet, vilket är väldigt stort och behövs verkligen med diskussioner. Så jag tycker att det är någonting som är roligt att det fortsätter.
Och tror du att det blir svårt att hitta en ersättare?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är så många som har viljor och så jag tror inte att det bör inte vara svårt.
Och i framtiden i distriktet, kommer du ha någon roll kvar där?
Inte mig vetligen.
Är du öppen för det?
Ja, det är jag.
Och vad är det du kan tänka dig?
Jag skulle kunna kanske tänka mig valberedning, kanske. Eller verksamhetsrevisor, kanske. Eller om man i styrelsen känner att vi blir för många nya, så skulle jag kanske kunna hjälpa till att vara adjungerad vid de tillfällen som någon i styrelsen skulle vilja att jag var det. Jag är absolut fullt öppen för att hjälpa till med överlämnandet, för att det tror jag är jätteviktigt. Och det är inte lätt att ta över någonting som någon har hållit i 14 år. Vi håller på och skriver och vi har skrivit manualer för i princip allting. Och när jag lämnar så ska det finnas manualer för hur allting ska gå till, så att vem som helst ska kunna ta över.
Du har ju andra uppdrag både på riksplanet och i European Blind Union. Kommer du fortsätta som generalsekreterare där och som ledamot på riksplanet?
Ja, det kommer jag göra. Och där kommer jag nu ha möjlighet att vara mer engagerad än jag har varit, framförallt då i Riksförbundet kan man säga. Och där har vi en helt ny styrelse nu som är väldigt aktiv, många starka viljor. Så det tror jag kommer bli en fantastisk upplevelse och det kommer ge ett nytt SRF, det är jag ganska så säker på.
Och den punkt på föredragningslistan som tog längst tid att gå igenom på höstmötet, den handlade förstås om verksamhetsplanen för kommande år. Och frågor som man kommer att arbeta med, Det är bland annat rehabilitering där den intressepolitiska gruppen ska utveckla samarbetet med alla synmottagningar för en direkt och kontinuerlig kontakt. De ska också göra studiebesök hos organisationer och företag som arbetar med rehabilitering med flera frågor. Och när det gäller området barn och ungdomar så handlar det som ska tas upp en del om skolorna där det går synskadade elever. Och Anna Balte som är en av SRF Skånes ombudsmän, hon redogjorde för ett nytt projekt på mötet.
SRF Skåne har fått ett projektbidrag på 150 000 kronor från Region Skåne för ett projekt där vi ska jobba med fortbildning av elevassistenter och resurspedagoger som arbetar med synskadade elever i skolan.
Och vad ska ni göra? Vad ska du göra?
Jag ska till en början söka upp de här elevassistenterna. Det kommer kanske bli en utmaning bara det. Där hoppas vi att få hjälp av synmottagningen och av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och tanken är att vi ska erbjuda dem då fortbildning, att jag ska träffa de här assistenterna och resurspedagogerna och prata om vilka utmaningar de ser i och med att många av dem jobbar ensamma i sin roll. Ge dem lite fortbildning just utifrån ett brukarperspektiv. Och så småningom kommer vi även ha träffar för de här elevassistenterna där de får träffa varandra och utbyta erfarenheter.
Vad tycker du är viktigt att berätta för dem?
Det jag tycker är allra viktigast är ju hur man kan stötta de synskadade eleverna socialt. Specialpedagogiska skolmyndigheten jobbar ju mycket med det pedagogiska och ger tips till lärare just i undervisningen. Och synmottagningen är ju med och har väldigt mycket koll på miljöanpassningarna i skolmiljön med hjälpmedel och sånt. Men det jag ser som en viktig grej är ju just det sociala, hur man som elevassistent kan stötta lagom mycket där. För att som synskadad elev är det ju viktigt att man får möjlighet att vara med som alla andra i klassen, vara med sina kompisar och vara en naturlig del där. Och där kan det vara viktigt att man som assistent kanske tar ett steg tillbaka. Och även överlag att man inte curlar de synskadade eleverna för mycket, inte servar dem med allt och gör för mycket åt dem, utan att man är ett stöd på vägen mot självständighet. Vi har fått ett projektpengar nu, 150 000 för ett år, och att vi sen förhoppningsvis när vi då har redovisat det nästa höst blir beviljade bidrag på 150 000 för ytterligare ett år. Så tanken är att vi sammanlagt ska jobba med det här projektet i två år.
Färdtjänsten är som många gånger tidigare ett prioriterat område i verksamhetsplanen där SRF Skåne arbetar för att det ska finnas en väl fungerande färdtjänst inom hela Skåne. Och Maria Torstensson berättade om en kommande kampanj på riksplanet när det gäller just färdtjänsten och där förmodligen intresset kommer att vara olika beroende på var man bor i landet eftersom färdtjänsten fungerar så olika. Och inte minst i Skåne är tilldelningen av färdtjänst ett problem.
Som färdtjänstkampanjen som kommer att komma troligtvis nästa höst som det ser ut så kommer ju den vara olika aktuell i olika delar av Sverige. I vissa delar så fungerar färdtjänsten jättebra och där kommer man nog inte vilja arbeta med detta så högljutt. Utan det kommer nog vara Skåne som kommer höras när det gäller den. Att ha möjlighet att få färdtjänst, det är det som är problemet idag.
Sen redogjordes också en hel del för alla aktiviteter som är på gång. Både när det gäller ledarhundsverksamhet i länet, barn- och ungdomsverksamheten och gruppen för kultur och fritid där Maria Samuelsson är sammankallande. Och eftersom hon valdes in i SRF Skånes styrelse i våras så var det här också hennes första höstmöte.
Ja, det var det. Så jag har inte så bra koll på ordningen så ibland är jag kanske lite olydig.
Men vad tyckte du?
Jag tycker det blev ett bra möte, känns det som. Det finns ju en färdig dagordning eller vilka punkter som kan tas upp. Och framförallt så går vi ju igenom vad som är verksamhetsplan och budget för nästa år. Så att alla lokalföreningarnas representanter kan vara med och välja vad det är vi ska göra.
Det är väldigt många evenemang framöver i gruppen som du då är sammankallande för, kultur och fritid. Hur har ni tänkt där?
Vi tänker ju att vi har olika intressen, vi som är i gruppen då, jag, Carl Otto och Helen. Och vi har försökt hitta andra aktiviteter också som några andra kan hålla i. Och vissa är ju återkommande, tänker jag, varje år. Som att Maj-Britt till exempel håller i operett och konsert och musikal. Och Lis kommer hålla i odlingsträffar, två stycken. Och sen har vi ju valt liksom lite vad vi gillar själv. Jag har jobbat för psykisk hälsa i många år och då finns det ett koncept friluftsliv för psykisk hälsa. Och det tänker jag att det kan man använda också för vår grupp och våra medlemmar. Så att, att vi ska ut lite i naturen och prova på lite grejer.
Maria.
Men jag ska inte åka från om 25 minuter.
Förlåt?
Men så blir vi avbrutna av färdtjänstchauffören som ska hämta upp och kommer tidigare än avtalat. Och färdtjänsten, det är en viktig fråga att jobba med, det anser Maria Samuelsson.
Ja, det är ju, tänker jag, nästan det viktigaste för oss ju, för att vi behöver kunna förflytta oss. Och det är ju intressant nu, för nu står vi vid ett fönster och här står massa färdtjänstbilar och bussar utanför. Och att vi är nu på Glimåkra dit alla i princip behöver åka färdtjänst, men några har jag abonnerat buss. Och nu kom ju min taxichaufför här för att jag ska åka om 25 minuter, men han kom redan och vill att jag ska åka med. Så att jag får göra det.
Då säger jag tack och hej.
Tack själv.
Sist hörde vi Maria Samuelsson, sammankallande i gruppen Kultur och fritid inom SRF Skåne. Tidigare hörde vi också Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne, och Anna Balte, ombudsman där. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
Så har vi en insändare angående förslaget från Kulturdepartementet om taltidning till uppkopplad Daisy-spelare som vi berättat om i två tidigare nummer. Jag har inte någon nytta av en Daisy-spelare hemma. Framtiden är väl att också ha en bra digital lösning i en app som fungerar. Dagens Legimus-app är totalt värdelös. Vad händer där? Jag förstår att många inte har digitala lösningar och i så fall är Daisy-spelare naturligtvis bra. Men tänk på alla oss andra som troligtvis mer och mer kommer att använda en digital lösning på telefonen med VoiceOver. VoiceOver funkar ju inte särskilt bra i en webblösning. En bra app är absolut det bästa. Hälsningar, Lars Bergqvist, Malmö. Och har du något att säga i den här? Eller några andra frågor? Gör en insändare som Lars. Kontaktuppgifterna hittar du sist i taltidningen i redaktionsrutan.
I måndags började en ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer skickas ut till alla hushåll. Utdelningen ska pågå i 2 veckor framåt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är avsändare. Viktig information till Sveriges invånare är överskriften. Och broschyren som man uppmanas att spara ger råd om hur man kan förbereda sig och vad man kan göra om krisen eller kriget kommer. Den nya svartskriftsbroschyren är 31 sidor lång jämfört med 20 i den från 2018. Omslaget är knallgult med en tecknad illustration av en barnfamilj, en kvinnlig soldat i förgrunden, en korvett till havs och ett JAS-plan i luften. Och inne i broschyren finns andra illustrationer. Den första versionen av broschyren kom under andra världskriget. Och i den nya har krig fått en mer framskjuten plats än senast. I den här heter det klassiska beskedet så här: om Sverige blir angripet kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Om krisen eller kriget kommer finns tillgänglig på flera språk, inläst, teckenspråkstolkad och för nedladdning på MSB:s hemsida. Och där även för lyssning som ljudfiler i MP3-format. Det går också att få den inlästa broschyren via talbokstjänsten Legimus, alltså Myndigheten för tillgängliga mediers digitala katalog. För det måste man vara registrerad användare, något det lokala biblioteket kan ordna. MTM ska från och med måndags också skicka en CD-skiva i Daisy-format till alla som anmälts hos dem för att få samhällsinformation av det här slaget. Och broschyren ska också komma i talsyntesform till de som har ett abonnemang på en dagstaltidning som till exempel Sydsvenskan via myndigheten. Alla punktskriftsläsare som använder MTMs tjänster ska få en broschyr i punkt hemskickad eller som en text i ett mejl för läsning på punktdisplayen där hemma. Om man inte får broschyren så kan man ringa MTM på 040 653 27 20 eller mejla punktskrift@mtm.se. Och om du inte har men vill börja få MTMs utskick av kris- och samhällsinformation så kan du höra av dig till deras kontaktcenter på telefon 040 653 27 00 eller genom att e-posta info@mtm.se.
På Skånes dansteater har man ett nytt sätt att genomföra syntolkningar på. Höstens stora föreställning Anjara görs tillsammans med Momsteatern och utspelar sig på ett rymdskepp med en mänsklighet som kört vilse i oändligheten. Och för första gången går alla föreställningar att se med en förinspelad syntolkning, som också den är gjord på lite nya sätt. Céline Orman är syntolk och, kan man säga, ljudgestaltare.
Ja, det är första gången som jag gör det här. Jag jobbar på Skånes dansteater med arkivering av dans och då gör jag mycket intervjuer och följer processen från början till slut. Så att jag är med under repetitionerna och pratar med koreografen och de andra i det konstnärliga teamet och dansarna. Och det är ungefär så jag har gjort nu inför den här syntolkningsprocessen, att jag har varit med och följt vad som har hänt under repetitionerna och plockat upp vissa viktiga liksom bitar som är bra att ha med i själva syntolkningen. Och man kan ju säga att det skapas ju en helt egen värld för varje föreställning, och så försöker jag liksom förstå den världen för att kunna förmedla den så gott som möjligt till de som lyssnar sen.
Du har en bakgrund som dansare själv, så du kan språket, så att det...
Ja, precis. Jag dansar själv, men jag håller också på med en metod inom dans där man försöker att beskriva upplevelsen, dansupplevelsen, och försöker hitta ord för dansupplevelsen. Så att det ligger väldigt nära mitt intresse. Så därför så kändes det jättespännande att prova att göra en förinspelad syntolkning.
Mm. Dans kan väl många känna att det måste vara bland det mest svårsyntolkade man kan göra. Det går snabbt och rörelserna har för de flesta inte något egentligt språk, utan det bara händer i stunden och det är väldigt visuellt. Hur har du tänkt kring hur mycket man ska berätta och hur man ska berätta? Är det ett objektivt beskrivande eller medgestaltande, eller hur har du tänkt och gjort?
Där så har jag mer gått till känslan. Vad är det som känns när jag ser den här föreställningen, och förmedla den istället. Och sen får man skapa sina egna bilder av vad det är man hör. För att ska man objektivt beskriva någonting som händer liksom i en sekund och försvinner och så händer det något nytt, det blir inte så intressant för lyssnaren. Och man hinner liksom inte skapa sig den poetiska upplevelsen som dansföreställning ofta är. Så därför så har jag gått mer på vad är det som känns, vad är det för stämning, vad finns det för liksom associationer och bilder som jag kan koppla till det här. Så att det är ju väldigt mycket egna tolkningar, ja. Och det var ju lite det som var experimentet, att prova och se vad händer om vi gör det här till någonting eget som kan liksom, inte bara för de som inte ser utan för vem som helst att lyssna på, som ett litet lager som kan ge någonting till föreställningen också för vem som helst som vill titta på dans och förstå dansen bättre kanske.
Mm. Varje föreställning går att höra det här också. Så det finns ett förinspelat spår som gör att alla föreställningar går att få med syntolkning.
Ja, vi har gjort en förinspelad syntolkning som ska kunna gå att lyssna på vid alla tillfällen. Just för att kunna ha den möjligheten.
Vi står här i ett ovanligt ekofritt rum. Det är er studio. Mm. Med ljudisolerande plattor på väggarna och mikrofoner och reglage och sånt. Här har du suttit och knoppat på manuset, berättade du innan.
Precis, här har jag suttit och skrivit manus, tittat på en inspelning, en videoinspelning av föreställningen och fått såklart ta bort väldigt mycket för att få in precis lagom information att hinna smälta. Och spelat in själva syntolkningen så att den matchar liksom mellan alla scener när de ska komma in, så att det inte läggs på samtidigt som någon pratar, eller om det till exempel är väldigt hög musik som också berättar någonting, så behöver man inte heller prata så mycket. Så att, ja, försökt synka in mig själv. Så här inne har jag suttit och spelat in den. Och sen har vi ljudrummet här bredvid, eller studion, där jag också har suttit och synkat själva tillsammans i ett ljudprogram tillsammans med filmfilen.
Så ja, men sen, kan vi gå och titta?
Ja, det kan visa.
Gå förbi lite mixerbord och ut i en korridor.
Så, här inne så har jag suttit då i ett
ljud. Ännu mera kablar kan man säga.
Ja, massa grejer.
Ljudstativ och ett ljudteknikerbord. Som också har en videospelare och ett tangentbord.
Precis.
Musikläggning då kanske.
Här sitter vi och spelar in när vi har ljud och bildmaterial som vi vill bearbeta. Så här har jag då suttit i ett ljudprogram och haft filmfilen uppe för att kunna synka varje del av min syntolkning till själva föreställningen.
För det är ju utmaningen då att föreställningen kan bli längre och kortare, folk kan prata... Ja. Det är lite olika varje gång, så hur passar in ljudet rent
konkret? Ja, där har vi ju då olika hållpunkter kan man säga, cuer för dansarna och skådespelarna. När de ska liksom gå ur, gå av och på scen, så har de olika signaler. Och det kan vara ljud, det kan vara någon som gör en rörelse, det kan vara en röst. Och de här olika hållpunkterna har vi liksom ligger i ett dataprogram som tekniken Martin har hand om under varje föreställning. Och han har då synkat in alla mina hållpunkter tillsammans med hans hållpunkter, ska man säga, som är ljud och ljus, i ett dataprogram. Och så kan han starta vid ett visst tillfälle, kommer då det som ska höras liksom för syntolkningen.
Det låter likt det system som Teater 23 har sedan några år tillbaka. Att synka ljudspåren med det som händer på scen. Så att man inte hamnar liksom, bara prata i mun på skådespelare.
Precis, det är ju jätteviktigt att hitta ett sätt som är dynamiskt och inte krockar med upplevelsen på scen. Mm. Det kan hända att det gör det ändå, eftersom man kan inte helt och hållet alltid när det är förinspelat att liksom få ihop det. Och det är väl det som är nackdelen, men också det fina med live, att man kan synka det. Men ja, det finns ju både för- och nackdelar. Och fördelen med det här är att många kan se det och man behöver inte komma till ett enda tillfälle, utan det är alltid tillgängligt. Vi kan lyssna lite kanske.
Här finns en videosekvens.
Vi ska se om vi kan höra.
Från föreställningen. Det är i rymden, det är Aniara som är vilse någonstans.
I sugs 12 svarta gestalter in från olika håll. En av dem bär ett silverklot stort som en fotboll. Klotet styr alla gestalter. De följer silverklotets rörelser. Först långsamt, sen snabbt i 3 andetag. För att sugas ut i det ändlösa mörkret. Kvar står klotbäraren och 2 gestalter på var sida. Alla 3 ser in i klotet som hypnotiserade och följer klotets rörelse till rytmen av andningen.
Så det här är i början av föreställningen, så det är lite olika sekvenser där det kommer in och ut skådespelare och dansare. Ska vi se, vi kanske kan välja här precis. Nu lyfter Aniara skeppet. Så det är ju mycket ljudbild här som berättar historien. Man hör ju ljuden som...
Nu ska de lämna planeten som väl är jorden.
Nu ska de lämna jorden. Nu lyfter de här. Och sen... Ja, precis. Det är ju mycket som händer här. Som
som man liksom... som ljudet berättar.
Besättningen går ut. Skärmarna försvinner. Passagerarna tar av sig säkerhetsbältena. Och med ett ryck svävar de upp med armar och ben. De reser sig, svävar långsamt runt.
Mm. Så det var en liten sekvens där.
Mm. Ny teknik gör då varje föreställning tillgänglig. Man behöver inte välja tillfälle där en syntolk är i publiken. Är det här någonting som kommer att ersätta live-syntolkning?
Nej, absolut inte. En live-syntolkning är jättevärdefullt på sitt sätt och det krävs ibland. Det här är mer ett sätt att kanske utveckla syntolkningsformen lite mer och prova lite olika former för just för dans. Att kunna skapa flera bilder och kunna gå lite djupare konstnärligt. Att syntolkningen kan få en konstnärlig touch och inte någonting som bara ska beskrivas objektivt. För att dans är ju någonting som först och främst känns och det är väldigt, väldigt svårt att sätta ord på ibland. Så därför så är det här ett sätt att gå lite djupare och få koreografernas tankar och intentioner och dansarnas och därigenom försöka skapa bilder och metaforer som känns och som kan liksom skapa den här världen som är tillsammans med ljudet och ljuset blir liksom en stark helhetsupplevelse även om man visuellt inte kan se den.
Mm. Och så går det att spara för evigheten också, till skillnad från livesyntolkningen som dansföreställningen då försvinner när sista dansaren går av scenen.
Precis, det är jättevärdefullt också för arkivet och för mig som då jobbar med dansarkiv och är dansarkivarie så är det här jättevärdefullt för arkivet också för att föreställningen finns liksom nedskriven också. Det har varit jättekul att jobba med det här och jag hoppas kunna fortsätta och utveckla det.
Sa Skånes dansteaters Céline Orman som också jobbar med deras arkivprojekt Bevara rörelse. Reporter där var Mats Sundling. Och för den som är intresserad ges Aniara-föreställningen 3 gånger till, torsdag, fredag och lördag denna vecka. Vill man ha syntolkning och ett rabatterat pris kan man boka biljett på 0703 44 58 11 eller e-posta dialog@skanesdansteater.se.
Öppnat och stängt. I södra Malmö har Hyljebiblioteket öppnat. Det är ett nytt stadsdelsbibliotek dit man framförallt hoppas locka unga. Förutom böcker och andra medier finns där kreativa rum och platser för läxläsning. Och man hoppas på att det i framtiden ska bli till exempel musikstudior och andra aktiviteter där. Biblioteket ligger på andra våningen i ett hus kallat Fyrtornet. Öppet tisdag till lördag på adressen Hylje Boulevard 21. Nära Emporia och tågstationen. Det finns taktila ledstråk från ingången på bottenplan till hissen och från den till informationsdisken. Och så är ledarhundar välkomna. I Lund har krogen Mas öppnat i tidigare Ebbas skafferi på Bytaregatan 5. Här är spanska tapas på menyn. I Vinslöv har Anjas kaféhörna öppnat på torget 3. Där serveras mackor, kakor och bakelser på dagtid måndag till lördag. I Ystad har Trydelius interiör och presenter öppnat på Storgatan 6A. Butiken med samma namn i Tomelilla håller på att avvecklas och i mitten av december ska den stänga. I Malmö har kaféet Jesusbaren stängt efter 8 år på Falsterboplan, som också brukar kallas Jesusparken. I lokalen på Falsterbogatan 27 sägs ett argentiskt kulturcafé och restaurang var på gång. I Malmö har Love Street Vintage, som säljer bättre begagnade kläder och accessoarer i retro-stil, öppnat på Södra Förstadsgatan 16. Och nu på lördag öppnar nätbokjätten Adlibris en fysisk bokhandel på nummer 32 av samma Södra Förstadsgata, i lokalen där webbhallen låg tidigare. Böcker, spel och pyssel ska finnas i sortimentet och butiken blir deras fjärde, efter Stockholm, Göteborg och Uppsala. Samtidigt byter pocketshop-butikerna som finns på till exempel tågstationer namn till Adlibris Pocket. Talbokstipsen med novemberläsning bjuder på en innehållsrik blandning som sträcker sig från Konsum, över drömmar, pengar och spiritism till Johann Sebastian Bach. Och på Helsingborgs stadsbibliotek finns två nya boktipsare som får presentera sig själva.
Jag heter David Petersson.
Och när du själv läser, vad väljer du då?
Jag gillar det mesta, men jag vill gärna läsa romaner som utmanar mig på något sätt. Innehållsmässigt, men också formmässigt och språkmässigt. Men ibland så kan jag tänka mig att läsa någon deckare från 40, 50, 60-talet bara för att koppla av.
Och den bok du har valt som din första är...
Det är Det förlorade paradiset, berättelsen om Konsums uppgång och fall av Sara Kristoffersson. Inläsare är Åsa Ekberg och det är en talbok med text med en längd på 7 timmar och 3 minuter. När jag handlar mat idag så väljer jag vanligtvis den butik som har bäst priser eller den butik som ligger på bekvämast avstånd. Det händer till och med att jag handlar en matkasse på nätet och får den hemlevererad. Mitt val av matbutik grundar sig mer på bekvämlighet än på min ideologiska övertygelse. Och så är det nog för gemene man skulle jag tro. Men så har det inte alltid varit och det är bland annat detta som Sara Kristoffersson behandlar i sin nya bok. Boken tar avstamp i hur de kooperativa tankegångarna började växa fram och fick fäste i det svenska medvetandet i början av 1900-talet. För att sedan leda fram till det kooperativa förbundet och Konsum. En aktör som kom att dominera våra konsumtionsvanor och peka ut riktningen för den svenska konsumtionspolitiken under nästan ett helt sekel. Mer precis fram till 1980-talet. Det blir en krock med den nya tidsandan och bilden av Konsum förbyts snabbt till att istället bli den blåvita faran. Symbolen för det tråkiga och trista. Sara Kristoffersson gör historieskrivningen om Konsum både rolig och intressant att ta del av. Det blir aldrig tråkigt att läsa utan man vill bara fortsätta. Boken ger även en bredare historisk bild över 1900-talets Sverige och historien om Konsums uppgång och fall blir en del som får representera en större helhet då den kooperativa rörelsen påvisas vara så starkt förankrad i folkhemmets historia.
Är du i den åldern att du minns de blåvita varorna?
Nej, det gör jag väl inte. Men min farfar och farmor, farfar har varit Konsumföreståndare och de har jobbat inom Konsum hela sina yrkesliv. Så det har ju liksom funnits i familjen.
Och den andra nya tipsaren heter?
Jag heter Julia Standard och jobbar som bibliotekarie.
Och när du läser själv, vad favoriserar du då?
Lite som David, att jag är ganska generell i min läsning och läser många olika genrer. Inte så mycket deckare. Det är nog det jag väljer bort mest. Annars är det vanliga romaner, fantasy och feel good.
Och du börjar med en roman, nämligen...
Efterklang av Ann Jo. Inläsare är Marika Bergström. Och den finns som punktskriftsbok och som talbok med text. Och den är 6 timmar och 32 minuter. Boken Efterklang är en fascinerande berättelse som utspelar sig i det moderna Kina. Huvudpersonen, Song Yan, är en kvinna som en gång drömde om att bli konsertpianist. Men nu ger hon pianolektioner till barn i sin lägenhet i Beijing. Vad jag verkligen uppskattade med Efterklang var hur Ann Yu lyckades skapa en fin känsla i språket och en harmonisk stämning genom hela boken. Boken är nästan som en dröm och därför har jag efterhand lite svårt att komma ihåg detaljerna och den exakta handlingen. Det är som en dröm jag själv har drömt men som jag bara har vaga minnen av. Jag minns det som en bra dröm, en bra bok, en fin historia. Den är på gränsen till att vara overklig, nästan som magisk realism. Boken börjar med att huvudpersonen har ett samtal med en svamp som har vuxit upp genom golvbrädorna. Och det kanske säger allt om den drömlika stämningen. Jag ska nu läsa upp några citat från det första kapitlet. Ursäkta, är det någon där? Jag skulle verkligen uppskatta lite hjälp. En liten svamp, ungefär lika lång som en hårklämma, hade växt upp mellan golvbrädorna. Jag vill helst inte att du tar på mig, sa svampen. Hur kan jag tala med en svamp i det här mörka rummet om det inte är en dröm, sa jag. Jag är inte en svamp, inte på det sätt du tror. Men du kan uppleva dröm och verklighet. Det kan man säga, men ofta är det ingen större skillnad på de två sakerna. Och med de orden så kanske författaren sätter ord på hela berättelsens drömlika atmosfär. Så jag lämnar över till er som lyssnar att själva få uppleva den här drömberättelsen.
Om man ska tro recensionerna och de intervjuer som har kommit med den här författaren, så handlar den här boken om pengar.
Ja, det kan man verkligen säga att den gör. Det är ett stort tema i boken. Hyper av Agri Ismail, inläst av Kina Hermansson, talbok med text, 14 timmar och 4 minuter. Om man kollar upp betydelsen av ordet hyper så betyder det bland annat något som överskrider det normala. Och så är också fallet med Agri Ismails debutroman. Den överskrider det normala och är en av mina favoritromaner det här året. Den har även blivit Augustpris-nominerad. Händelserna tar sin början i irakiska Kurdistan 1978, där Rafik med sin fru och deras tre barn tvingas fly undan oroligheter. Till slut hamnar familjen i Sutton i London och där måste de börja om på nytt. Det är utifrån denna kontext som man får följa familjens öde. Främst utifrån de nu vuxna syskonen Mohammeds, Sivers och Laikas perspektiv. De lever helt skilda liv i tre olika delar av världen och håller endast kontakt med sin familj genom sporadiska sms-meddelanden. Mohammed bor kvar i London och försöker slå sig fram inom finansbranschen. Siver har lämnat sin man i Bagdad och försöker få livet att gå ihop som ensamstående mamma i Dubai. Och Laika lever ett isolerat liv framför sin datorskärm i New York. Det här är en roman om komplicerade familjerelationer, men också om identitet, flykt och integration. Den nutida handlingen tar sin början i den begynnande finanskrisen 2008 och slutar i upptakten av Occupy Wall Street-rörelsen 2011. Att det är just denna tidsperiod känns inte som någon slump, och den förser romanen med ytterligare en dimension. I det att den indirekt kan sägas skildra hur ett större system påverkar människan. I det här fallet främst det ekonomiska, men också det teknologiska. Mohammed, Siver och Laika är på olika sätt invecklade i och uppkopplade mot ett system som styrs av svårgripbara mekanismer. Och det är just deras avsaknad av eller jakt på pengar som avgör deras framtid.
Nu fortsätter Julia med vad?
Koloristen som vägrade svart av Kjell Stjernholm. Inläsare Martin Jonols. Den finns som punktskriftsbok och talbok med text. Och den är 8 timmar och 45 minuter. Boken handlar om Per, en 40-årig man med Downs syndrom. Efter sin mammas död bestämmer sig Per för att lämna sitt gamla liv bakom sig och följa sina egna drömmar. Per förväxlas med en mystisk graffitikonstnär känd som Kala. Och han börjar skapa konst som fångar allmänhetens uppmärksamhet. Hans konstverk blir så populär att han blir en internationell nyhet, jagad av polisen och föremål för politisk konflikt. Vad jag verkligen gillade med Koloristen som vägrade svart var hur rolig och spännande den var. Jag skrattade flera gånger och ville verkligen veta hur det skulle gå för Per. Författaren lyckas fånga Pers karaktär på ett perfekt sätt, vilket gör att han känns som en verklig person. Det är sällan man ser karaktärer med funktionsnedsättning skildras i svensk litteratur, men här görs det på ett fantastiskt sätt. Efter att ha läst hela boken saknar jag ännu Per som om han var en verklig människa. Författaren Kjell Stjernholm startade Momsteatern 1987. En professionell teater som ligger i Malmö och den är baserad på skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning. Kjell Stjernholm har jobbat nära den gruppen under många år och det märks på det fina och respektingivande sätt som Per skildras här. Jag rekommenderar alla som gillar en mysig, rolig och händelserik berättelse att läsa den här boken. Inte bara av anledning att det här är något unikt, utan mest för att det är så himla bra.
Okej, och du tar oss till Ungern.
Ja, just det. I alla fall författaren är därifrån, men boken utspelar sig i en fiktiv stad i Tyskland. Boken heter Herrscht 07769, Florian Herrschts roman om Bach. Av Laszlo Krasznahorkai. Inläsare är Ove Ström och det är en talbok med text som är 13 timmar och 34 minuter. Vilken är den längsta meningen som du har läst? I mitt fall finns den nog i Laszlo Krasznahorkais senaste roman som är en enda lång mening på 375 sidor. Men låt er inte skrämmas av det. Det är en fullt läsbar mening som man helst inte vill ska ta slut. Detta eftersom Krasznahorkai bemästrar språket så bra att det nästan blir en uppvisning i berättarkonst. Handlingen utspelar sig i den fiktiva staden Kana i Thüringen i östra Tyskland, forna DDR. Successivt växer bilden fram av ett slitet samhälle med lämningar efter en nedlagd porslinsindustri, arbetslöshet och en ökande avfolkning. Kanaborna är människor i periferin som lever i marginalen och på marginalerna. Mitt i allt detta börjar det skrämmande och obehagliga successivt fortplanta sig. Det är nynazisterna som hänger i burg. Någon eller några har börjat vandalisera minnesmärken över Johann Sebastian Bach. Och det har dykt upp vargar som attackerar människor. En känsla av att himlen snart ska falla ner över deras huvuden sprider sig bland kanaborna. Handlingen rör sig mellan olika personer som befolkar Kana. De flesta framställs som rätt dråpliga, men de skildras ändå med omsorg. Huvudpersonen är en viss Florian Herrscht som initialt framställs som en aningslös person i händerna på sin högst osympatiske och högerextrema chef. Florian har missförstått en kvällskurs i kvantteori och fått för sig att universum när som helst kan implodera. Och det är bara förbundskansler Angela Merkel som kan förhindra den stundande apokalypsen. Och brevledes försöker han fånga hennes uppmärksamhet. Men då svaren uteblir byter Florian fokus och hänger sig istället till fullo åt Johann Sebastian Bachs musik. I samband med detta skifte förändras även Florian som person och i takt med sitt intensiva Bach-lyssnande transformeras han till en sorts antihjälte som på egen hand börjar fördriva orosmolnen över Kana. Det här är en berättelse som sätter fokus på människors förhoppningar och rädslor med särskild betoning på rädslor. För det är nästan det som blir romanens själva huvudpoäng. Hur vi som människor, oavsett sammanhang, hanterar och bemöter farhågor och oroligheter i vår närtid och omvärld. Det här är då ett citat från Herrscht 07769. Och så lät det i övriga hem i Kana också. Explosionen hade väckt dem allihop och nu var de skräckslagna. Klockan var över 8, men inte ens de som redan borde ha gett sig av hemifrån vågade sig ut på gatan. Många trodde att det som de skulle slippa här i Kana hade hänt.
Jag får nästan en känsla av ett tema nu i dina val. Väldigt mycket dröm, lite mindre dröm och nu spiritism.
Ja, de så kallade vanliga romanerna som står på vanliga romanhyllan, eller man ska säga, de tenderar att gå lite åt det drömlika mellan verklighet och verklighet.
Vad då, i allmänhet eller i det du väljer?
Som jag väljer att läsa.
Och vad är det vi har nu?
Ett liv till. Den inte riktigt sanna historien om spiritisten Thomas Bradford och hans assistent Ruth Doran. Skriven av Åsa Avdic. Inläsaren är Malin Halland. Finns som talbok med text som är 7 timmar och 11 minuter. Ett liv till utspelar sig i USA under 1920-talet. En tid präglad av efterdyningarna av första världskriget och ett växande intresse för spiritism. Boken bygger på verkliga händelser, men författaren är tydlig med att det här inte är en sann historia. Vi får följa två huvudpersoner, Ruth Doran och Thomas Bradford. Ruth är en medelålders änka som tidigare påbörjat en matematisk utbildning och Thomas är en vetenskapsman som annonserar efter en assistent till sitt spiritistiska forskningsprojekt. Ruth svarar på annonsen och tillsammans börjar de utforska möjligheten att kontakta den andra sidan. Deras arbete leder dem in i en värld av både vetenskap och övernaturliga fenomen. Samtidigt som de utforskar hur världen fungerar undersöker de också sin kärlek mellan varandra. En kärlek som växer sig starkare, men som inte slutar lika vackert. Jag gillade Ett liv till för att jag tycker att 1920-talet är ett intressant årtionde. En tid av stora förändringar och nya idéer. Och Avdic fångar stämningen och atmosfären från den tiden på ett bra sätt. Ett liv till är en fängslande bok som kombinerar historia, vetenskap och övernaturliga element. Det är en unik berättelse som ibland kändes lite rörig och svår att hänga med i, men som i slutet knyts ihop på ett spännande sätt. Jag rekommenderar den till alla som är intresserade av halvsanna historieskildringar där kärlek och mystik blir viktigare än att följa händelseförloppet så som det var i verkligheten.
Halvsanna historieskildringar, vilken fantastisk formulering.
Ja, jag tänker att det är det det är, för att den bygger på en sann historia, men hon, eftersom att hon är så pass tydlig med att det här inte är sant, så blir det på något sätt en halvsanning.
Avslutade Julia Standar, som tillsammans med kollegan David Petersson på Helsingborgs stadsbibliotek hade sammanställt november månads talbokstips. Och böckerna de tipsade om var Det förlorade paradiset, berättelsen om Konsums uppgång och fall av Sara Kristoffersson, Efterklang av Anjo, Hyper av Agri Ismail, Koloristen som vägrade svart av Kjell Stjärnholm, Herst 07769, Florian Hersts roman om Bach av Laszlo Krasznahorkai, och Ett liv till, den inte riktigt sanna historien om spiritisten Thomas Bradford och hans assistent Ruth Doran av Åsa Avdic. Reporter var Dodo Parkas.
Evenemangstips. I Landskrona är det julmarknad nu i helgen 23 november 10-17 och 24 november 10-16 på Gamla Kassan eller Fortifikationshuset, en historisk byggnad från 1700-talet på Parkgatan 4. Julmarknad blir det även i Mölle stationshus nu på söndag 24 november mellan 12 och 17. För underhållningen svarar Sjungande tomtar. Adress Mölle Hamnallé 2. På Höganäs bryggeri är det i vinter julbord och julshow med bland annat Soliga Lulu Lamott och Nick Skröder, tiomannabandet Blåset från Kattegat och låtar av Kim Larsen med flera samt allsång. Många kvällar är redan utsålda eller nästan utsålda. Men när detta nummer av taltidningen produceras finns det platser till nu på lördag 23 november samt till 12, 19 och 21 december. Starttid 17.00 för den som vill förmingla. 18.00 serveras julbord med sydamerikansk torsch och kolgrillat. Det finns även en vegetarisk och en vegansk variant. 22.30 är kalaset slut. Tixter säljer biljetter för 1495 kronor som inkluderar show och mat. För drycker, till exempel det lokala ölet, betalar man extra. Adress Bruksgatan 36Z. Musiken från tv-serien Den tunna blå linjen spelas på Moriskan i Malmö Folkets park under tre konsertkvällar som inleds med samtal med skådespelare från serien. Den 25, 26 och 27 november 19.00 med insläpp från 18. Uppträder gör familjen, Isak Danielsson, Toussaint, Tusse, Chitza, Panda ta Panda med flera. Pris 495 kronor via Tixter. En tangoafton kallad Carpusa Tango med både konsert och föreläsning om argentinsk tango blir det 28 november på Trelleborgs bibliotek. Biljetterna kostar 120 kronor och kan köpas via Nortic eller biblioteket. 10 december är det musikalisk berättarföreställning med Lena Lövdahl om Bellman. Och 13 december 19.00 är det ståuppkomik med Trelleborg Comedy Club. Både Bellman och komiken är gratis, men föranmälan bör göras till Trelleborgs bibliotek. På Gösta Werner-museet Strandvägen 5 i Simrishamn är det julbasar 29 november till 22 december med design och produkter från lokala designers, konsthantverkare med flera. Öppet fredagar 16-19 samt lördag söndag 13-17. Källstorpsgården mellan Stora Beddinge och Källstorp är platsen för en julmarknad på över 450 kvadratmeter i en stor lada 30 november samt 1, 7, 8, 14 och 15 december 11-16. Glögg, lussekatter, varmkorv med mera finns för den som blir sugen under julklappsletandet. Adress Källstorpsvägen 316, Klagstorp. På torget i Skurup är det julmarknad anordnad av Lions 1 december 15-18. Förutom försäljning blir det dans kring granen. Och barn som vill hjälpa andra barn kan ta med sig paket som skickas till behövande. Kristianstads storbands julkonsert äger rum i Stora salen på Kulturkvarteret 1 december 17-18.15. Gästartister David Rix och Hanna Elve. Ordinarie pris 250 kronor. Medlemmar i Kristianstads teaterförening får rabatt och den som är under 18 betalar 125 kronor. Biljettbokning, telefon 044 12 58 20 eller e-post rosa@kristianstadtf.se. 3 december 18.30 till 19.40 ger musikklassernas årskurs 4-9 en Lucia-konsert, också den i Kulturkvarterets stora sal. Biljetterna kostar 135 kronor oberoende av ålder. Kulturkvarteret säljer biljetterna. Från snutjävel till den tunna blå linjen är en föreläsning på Malmö stadsarkiv om poliser på film och tv. 3 december 18.30 till 20 med Mikael Tapper, filmvetare och filmkritiker i Sydsvenskan. Ingång från Frisgatan 19C eftersom stadsarkivets huvudingång är stängd då. Malmö akademiska kör och orkester ger 3 julkonserter i Sankt Johannes kyrka i Malmö som ligger alldeles in till station Triangels norra uppgång, alltså den mot Triangels köpcentrum. Förutom kör och orkester medverkar skådespelaren Stina Ekblad som reciterar Tove Janssons novell Granen. Tiderna är 6 december 19.30 och 7 december 15.00 och 18.00. Biljetterna kostar 250 kronor och säljs av Kulturcentralen. Söderslätts musikkår ger en julkonsert i Bösarps kyrka 17-18 7 december. Insläpp från 16.30. Sångsolister är Matilda Engström och Una Persson. Adressen är Markievägen 2-0 Trelleborg. Söderslätts musikkår julkonserterar dessutom tillsammans med Uppåkra kyrkokör 21 december 14.30 samt 16.30 i Uppåkra kyrka i Staffanstorp. Konserterna är en timme långa och det är fri entré. Delar av Georg Friedrich Händels Messias framförs i Vikens kyrka 8 december 16.00. Sångsolister är sopranen Elin Eriksson, baritonen Lukas Gustafsson och tenoren Stefan Gustafsson. Kören Laudate sjunger och organister Karin Johansson. Det är fri entré. Kören Petri Sångare samt Duo Väst Rydvall med sång och nyckelharpa ger en julkonsert i Sankt Petri kyrka i Malmö 15 december 17-18. Göran Olsgatan 4 är adressen. Hässlekören sjunger i Röda salongen på Hässleholms kulturhus den 15 december 17-19.10. Biljetterna kostar 350 kronor. Folk- och världsmusikstudenter från Musikhögskolan i Malmö konserterar på Lunds stadsteater 18 december 19-20.30 tillsammans med norska och svenska solister på bland annat Hardangerfela och Nyckelharpa, nämligen Esbjörn Hazelius, Johan Hedin och Sigrid Moldestad. Ticketmaster säljer biljetter för 280 kronor. Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ticketmaster 0771 70 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Och Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 80. Kalendern för årets 48:e vecka börjar måndagen den 25 november. Detta är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Brottsförebyggande rådets siffror från häromåret visar bland annat att kring 15% av kvinnorna i Sverige utsatts för någon form av våld i nära relationer. Bland 20-24-åringar är siffran 30%, dubbelt så mycket som för män i samma ålder. I riksdagen är det interpellationsdebatt. Bland annat ska sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, KD, svara på frågor om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården, vårdköer och läkemedelstillgång. Start 11.00 och det sänds i riksdagens webb-tv. Skådespelaren Joel Kinnaman föddes 1979 på Södermalm i Stockholm och fyller alltså denna dag 45 år. Han är utbildad på teaterhögskolan i samma stad och har spelat i både svenska och amerikanska filmer. Senast i actionrollen The Silent Hour, där hans rollfigur är en hörselskadad detektiv. Och om efternamnet låter bekant även från annat håll så beror det på att hans halvsyster ju också är skådespelare, Melinda Kinnaman. Tisdag 26 november är Linus namnsdag. I riksdagen debatteras bland annat budgeten och den nationella säkerhetsstrategin. Start 9.00 och det sänds i riksdagens webb-tv. Onsdag 27 november har Astrid samt Asta namnsdag. Och 75 år har då passerat sedan premiären för något som ibland pekats ut som exempel på total kulturskymning. Den första av många Åsa-Nisse-filmer om småbrukaren Nisse på Åsen. Och den allra första Åsa-Nisse-filmen fick då premiär i Vetlanda. I många år älskades filmerna av publiken och sågades av kritiken. Och detta datum 1984 föddes en liten tös i Ivetofta församling i Bromölla kommun. Föga anade hennes föräldrar då att dottern både skulle leda allsång på Skansen och tävla i Melodifestivalen hela 7 gånger, varav en gång som vinnare. Vi talar om Sanna Nilsson som nu fyller 40. Så här lät hennes svenska vinnarlåt Undo som 2014 kom trea i stora Eurovision. Torsdagen den 28 november har Malte namnsdag och av år 2024 återstår 33 dagar. Ibland annat Albanien firas nationaldag och så har 30 år gått sedan Norge 1994 röstade nej till att ansluta sig till EU med 52,2% nej-röster. I våras föreslog det norska Miljöpartiet en ny folkomröstning med hänvisning till en förändrad omvärld. Och i höst har det borgerliga partiet Venstre förordat att Norge ska ansöka om medlemskap. Fredag 29 november är det Sune som har namnsdag. Den italienske kompositören Giacomo Puccini skapade en rad odödliga operor som La Bohème, Tosca och den ofullbordade operan Turandot med den berömda arian Nessun Dorma, Ingen sover. Här med stjärntenoren Nikolaj Jedda. På detta datum för 100 år sedan gick Giacomo Puccini ur tiden vid 65 års ålder. Lördag 30 november tar vintermånaden, som han sa förr, slut. Anders och Andreas har namnsdag, vilket beror på att det är aposteln Andreas helgondag. Och skottarna, de firar nationaldag på St. Andrew's Day, som den kallas där. Även i andra länder, däribland Serbien och Rumänien, uppmärksammas Andreasdagen. Det brittiska bandet Pink Floyd gav för 45 år sedan ut skivan The Wall, och det här är nog den mest kända frasen ur en av låtarna. Det här är även kung Karl den 12:s dödsdag och minnesdag. Söndag 1 december är det dags för första advent och vi går in i julmånaden enligt den gammalnordiska kalendern. 90 år fyller samtidigt adventskalendern med luckor att öppna för var dag fram till jul. Det var just 1 december 1934 som kalendern såldes för första gången i Sverige. Denna dag är också världs-AIDS-dagen. Och viruset som orsakar den dödliga immunbristsjukdomen AIDS kan idag behandlas, men det beräknas finnas 37 miljoner smittade i världen. I Sverige smittades 2023 omkring 300 personer. Rumänien firar nationaldag och det är Oscar och Ossian som har namnsdag.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till monologen Prima Facie som syntolkas torsdag den 16 januari klockan 18 på HIP. Adressen dit är Kalendergatan 12C i Malmö. Pris 218 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 17 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen är en timme och 40 minuter utan paus. Och färdtjänsthem kan beställas till klockan 20 och som vanligt stannar någon av oss kvar. Handlingen, oskyldig tills motsatsen bevisats. Dessa Ensler är en ung försvarsadvokat och i hennes värld är rättssystemet ett spel. Offer och förövare är lika obetydliga. Det som betyder något är spelet. Med rötterna i arbetarklassen har hon arbetats upp till att bli toppadvokat. Men en oväntad uppskakad händelse tvingar henne att konfrontera gränserna. Där lagens patriarkala makt, bevis och moral skiljer sig åt. Anmäl dig till kansliet. Telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast onsdag den 27 november. Berätta då om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Betalning sker till bankgiro 192-9645 eller swisha till 123 077 80 50. Senast fredag den 10 januari, så att betalningen sker under 2025 och inte 2024. Skriv HIP och namnet på deltagaren vid betalningen. Och om det uppstår problem kan du ringa till Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Och för medlemmar utanför Malmö och endast dem gäller att resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom 3 månader. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Referat. Lördag den 9 november hade SRF Västra Skåne sin årliga julmarknad i sina lokaler på Vaktgatan 3 i Helsingborg. 12 försäljare av sina egenproducerade hantverk fanns på plats. Det fanns sytt, stirkat och vickat att titta på, njuta av och köpa med sig hem. Det fanns goda hemlagade sylter med olika och njutningsfulla smaker att köpa. Och det fanns smycken av silver och keramik, olika klädesplagg, träsnideri och pappersarbeten att välja bland för att stoppa ner i inköpsväskan. Det fanns gott fika med, såklart, kaffe och Ankis och Gunnels goda hembakade kakor att njuta av medan man vilade benen och hade en trevlig pratstund. Tillströmningen av köpande kunder var kanske inte riktigt vad vi hade hoppats på. Men vi som var där hade en riktigt trevlig lördag. Vi möts igen om ett år, berättar Christer H. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med en rättelse. I ett tidigare nummer av taltidningen hade vi ett meddelande om jul- och hantverksmarknad hos SRF Lundabygden som tyvärr var felaktigt. Här är det korrekta meddelandet. SRF Lundabygden bjuder in till hantverks- och julmarknad den 25 november, som är en måndag. Denna gång är det våra egna duktiga hantverkare som visar upp sina alster. Och du får även möjlighet att handla hem något fint till dig själv eller kanske en julklapp. Vi kommer även servera kaffe och en kaka. Är du själv hantverkare och vill vara med och sälja så meddela Cecilia Linderoth på telefon 070 640 11 23 så kan vi ställa fram ett bord åt dig. Detta mellan klockan 14 och 18. Sista anmälningsdag är den 21 november. Och anmäl dig på 046 211 06 74 eller e-posta lundabygden@srf.nu. Observera också att medlemmar från övriga delar av Skåne är välkomna, men att ingen reseersättning utgår från SRF Skåne för reseutgifter. SRF Lundabygden meddelar också att de har ett nyinsatt datum för en syntolkad filmvisning. Eftersom september månads filmtime blev inställd på grund av sjukdom så kommer vi nu att visa filmen Avgrunden onsdag den 27 november istället. Och tiden är som vanligt 13.30 till 16. Sista anmälningsdag tisdag den 26 november. Handlingen. Medan Kiruna står på katastrofens rand slits Frigga mellan sin familj och jobbet som säkerhetschef vid världens största underjordiska gruva. Medverkande är bland andra Tuva Novotny, Peter Fransén och Cardo Rassassi. Och du anmäler dig till kansliet 046 211 06 74. SRF Malmö Svedala välkomnar först till dagverksamheten och den nya lokalen på Grönegatan 9 i Malmö. Måndag 25 november klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter. Ibland hinner vi även med en frågesport. Tisdag 26 november klockan 13-15.15 spelar vi bingo och fikar. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 om du kommer senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch. Välkommen till föreningslokalen på Grönegatan i Malmö fredag den 3 december klockan 13. Då serveras en thaisoppa med kyckling och det hela avslutas med en kopp kaffe. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga betalar 70. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 3 december. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Betala gärna med Swish till 123 077 8050 eller via bankgiro 192-9645. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Men det går även bra att betala kontant på plats. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och styrelsen för SRF Malmö Svedala kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndag den 2 december klockan 18 i vår lokal på Grönegatan 9 i Malmö. Verksamhetsplan och budget för 2025 ska fastställas. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Föreningen bjuder på kaffe och liten förtäring. Och färdtjänsthem kan du beställa till klockan 20. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 25 november. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. Kommittén Ringsjöbygdens synskadades vänner Eslöv Hör och Hörby bjuder in till julbord den 14 december. Vi träffas hos gourmetspecialisterna klockan 12-15.30. Adressen är Bruksgatan 11B i Eslöv. Och anmälan görs senast den 4 december till Inger, mobil 070 620 0153. Du kan också mejla till srf.ringsjobygden@outlook.com. Varmt välkomna! SRF Sydöstra Skåne bjuder in till julfest. Vi provar en ny spännande meny i år och lämnar skinkan, köttbullarna och sillen till andra julbord. Istället njuter vi av en härlig indisk-inspirerad julbuffé. Bland annat flera små rätter, indiska såser och röror, sallader, 4 indiska grytor, vegetariska kyckling och lamm samt ris och naanbröd. Och till avslutning lite sött och gott. Det här får ni inte missa. Vi samlas söndag den 8 december klockan 13 på restaurang Tryde 1303 och njuter fram till klockan 16. Adressen är Tryde 1303. 273 97 Tomelilla. För denna matupplevelse betalar du endast 200 kronor. Anmäl dig senast måndag den 2 december till Johnny Ekström på 0739 09 39 45 eller mejla johnny.ekstrom@srfskane.se eller Vicky Svedrell på 0708 37 53 58 eller mejla streponi med e och 2p @gmail.com. Uppge då om du har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är behov av särskild kost. Uppge även om du behöver ledsagare. Medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast 3 månader efter aktiviteten fått kvitton eller kopia på färdtjänstfaktura. Du betalar till bankgiro 5435-4303 eller swisha till nummer 1234-415071. Välkommen till en spännande matupplevelse, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar att ett härligt julbord serveras medlemmarna den 10 december mellan klockan 12 och 16.30. Vi njuter av måltiden i vår lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Och precis som förra året står René Åbäljarna för underhållningen. Långdansen leds självklart av Ulla. Endast 30 personer får plats i lokalen och därför gäller först till kvarn. När kvoten är fylld kommer reservlista att ordnas. Priset är 225 kronor som inbetalas senast den 1 december. Inbetalning till Bankgiro 5954-3017 eller swisha 123 545 96 80. Behöver du inbetalningskort får du ett sånt av Monica. Anmälan sker senast den 29 november till Stina Bodil. Telefon 070 239 75 26 eller e-posta stina.bodil@telia.com. Då vill vi gärna veta om du vill dricka julmust, öl eller vatten. Starkare drycker får du själv ha med dig. Om du vill skänka någon vinst till lotteriet meddelar du även detta. Ops, anmälan till Monica gäller inte. För dig som behöver annan kost enligt läkares ordination är det självklart att vi tillgodoser detta. I övrigt kan vi inte ta sådan hänsyn. Vi möts, hälsar styrelsen. SRF Ängelholm Båstad har en inbjudan till öppet hus. Välkommen till öppet hus på Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Ängelholm den 27 november. Klockan 14 till 16. Ingen föranmälan behövs och vi bjuder på fika. Vi kommer att få en utbildning på temat säkrare seniorer av Ole från Civilförsvarsförbundet. Välkomna hälsar styrelsen. Vi avrundar taltidningen med några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. På Lund C brann ett tak förra hösten och sedan dess har vi som nämnt reparationerna gjort att Lund C:s hållplatslägen H och I varit stängda. Men nu är de öppna igen en dryg vecka tidigare än beräknat. I Vellinge har ett arbete på Klockaregatan som skulle hållit på till den 20 december blivit klar redan nu. Och regionbuss 379 hållplats Vattentornsgatan är öppen som vanligt igen. I Hörby började i måndags ett arbete på Ringsjövägen som stängt hållplatsen Magistergatan läge A. Och resande med regionbuss 330, 469, 470 och 474, Skåneexpressen 1 och 2 samt närtrafikbuss 1, 2 och 3 hänvisas till hållplatsen Gamla Torg. Den 29 november klockan 17 ska den ordinarie öppna igen. Och mer lokala ändringar. I Malmö har stadsbuss 32s hållplats Justeregatan som skulle varit stängt till 15 december istället öppnat som vanligt igen. Vid Värnhemstorget i samma Malmö har stadsbuss 6 och 34s hållplats Värnhem läge C och D stängt och ersatts av tillfälliga lägen på Föreningsgatan, drygt 150 meter åt sydost. Och den av dem som är i riktning Värnhem ersätter också den stängda hållplatsen Celsiusgatan A. Och så ska det vara till den 10 december klockan 15. Och i Malmö har man börjat asfaltera om korsningen mellan Vattenvägsvägen och Lundavägen och stadsbuss 84 får ta en annan väg. Hållplats Beijerspark läge B är stängd och ersatt av den tillfälliga läge X som ligger cirka 200 meter åt nordväst på Norra Bulltoftavägen. Och den stolpen ersätter också hållplatsen Kirsebergs kyrka läge B. Kirsebergs kyrka läge A ersätts av Beijerspark A. Och den ligger på Beijersparksgatan knappt 400 meter åt nordost. Medan hållplatsen Kirsebergstorg läge A har den tillfälliga stolpen Östervärn Y som närmsta alternativ. Och den ligger drygt 400 meter åt sydväst och på Lundavägen. Och till sist har hållplatsen Kirsebergstorg läge B stängt med hänvisning till Östervärn läge B. Och den ligger drygt 300 meter västerut på Lundavägen. Den 13 december klockan 17 ska allt vara som vanligt igen. Och med den upplysningen var det slut på veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 28 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!